Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och kollegan Torbjörn Isaksson som pratar. Hej Torbjörn!
Hej hej!
Vi ska prata om vad som händer på börsen och andra viktiga saker, plus ta upp lite aktiecase som vi brukar. Och det är fredag och klockan är 10. Idag har det börjat lite avvaktande på börsen. Det är upp 0,7 just nu när vi pratar här, och OMX-index är 2080 då. Det har kommit igen ganska bra kan man väl säga sedan den här bottennoteringen. 29 september är vi upp 16%, och det saknas liksom inte grejer som har hänt i veckan heller. Det började ju med lite dramatik på fastighetssidan, eller hur Torbjörn?
Ja, det var ju här att man pausar utdelningen i Castellum, som höll på att bli den första utdelningsaristokraten i Sverige med 25 år av höjd utdelning. Det har ju föregått av en maktstrid mellan vd och tidigare storägaren Rutger Granhult och den nya storägaren Roger Akelius, som gick in och sa att han ville pausa utdelningen för han sa att Castellum hade väldigt dåliga finanser. Och helt plötsligt har då hela styrelsen i Castellum svängt och pausar utdelning, vilket är extremt negativt för Rutger Granhult som behöver verkligen få in de här pengarna i sitt ägarbolag.
Men vad tror du det här beror på? Är det att prata Akelius i egen sak, eller tror han att det är så här dåligt?
Det är väl ganska uppenbart att han vill köpa mer aktier, och han har väl ett intresse av att hålla ner kursen i Castellum av den anledningen. Sen så är det väl så också att det finns en väldig osäkerhet på marknaden. Det kan man inte bortse ifrån. Men det är väldigt många andra aktieägare i Castellum. De har ju köpt den aktien för att få utdelningen. Så för dem är det ju också ett stort bakslag, precis som det är för ett Granhult.
Det blev det ju, och det var ju mer i de där grejerna också. Han i sitt bolag Corem har man också haft en avsiktsförklaring att sälja fastigheter då för 5,4 miljarder till bokfört värde. Och i själva Castellum så vill ju nu Akelius att hans finanschef ska komma in i styrelsen samtidigt som Castellums CFO och finanschef har slutat igår och flyttat till Amasten som ingår i SBB. Så det händer ju en hel del grejer där. Vad tror du då att vad det betyder för utvecklingen i bolaget när det är så mycket dramatik, både för vds personliga finanser, strid runt bolaget, en massa personer som flyttar?
Alltså det är ju uppenbart att det är Akelius som har tagit makten, och han kommer nog öka den. Det blir också lite konstigt att Rutger Granhult, som numera är i någon mening detroniserad här som storägare och som vd, är han ju kraftigt överkörd, att han sitter kvar som vd i det här bolaget. Och han har så mycket att tänka på sina egna finanser, vilket borde göra honom ganska splittrad. Och han har ju andra innehav som är väl så viktiga, till exempel Corem. Och där kan man också konstatera att den där avsiktsförklaringen som Corem gjorde kring sin försäljning, den lämnar ju en del övrigt att önska när det gäller information. Alltså affären kan eventuellt slutföras till våren, och man har ingen aning om vad det är för bestånd det handlar om, utan det är bara en icke-namngiven internationell placerare. Så de måste ju bli bättre i sin kommunikation från de här fastighetsbolagen, med tanke på att förtroendet för branschen är så pass svagt och det är så mycket osäkerhet, så måste de bli mycket bättre på att tala om vad de gör. Det slutade folk på Castellum och gick till Ilja Batljans Amasten. Där kan man nu konstatera att när det gäller kommunikation så tycker jag nog att Ilja Batljan har tagit en hel del steg framåt här under året och varit lyhörd i förhållande till hur han gjorde innan och har förbättrat sig. Där har ju Rutger Arnhult en hel del kvar att lära.
Ja, jag håller med dig och det tror jag är jätteviktigt. Nu inte minst är det som sagt vad när det är säkert på så många håll så gäller det att bolagen verkligen talar om så absolut så mycket de kan här för att reta ut de här frågetecken. Och en annan osäkerhetsmoment är ju det här vad som händer med inflation och sådana här saker. Sätts ju mycket av de här kommersiella fastighetskontrakten beror ju på den inflationen som var under oktober. För det är ju en sån här avstämningspunkt för många fastigheter och det var ju över 10%. Så det blir ju tufft om det ska föras över till kunderna så att säga.
Ja, det är ju nog inte fullt så enkelt som de här fastighetsbolagen vill framställa det som. För att det är många som kommer att få väldiga bekymmer och betala så pass mycket mer när vi går in i en lågkonjunktur. Samtidigt, alltså framförallt butiker, restauranger och den typen av verksamheter kommer att få det väldigt tufft. Och företagen kommer väl fortsätta att se över, behöver vi alla de ytor vi hyr nu när folk jobbar på distans till exempel. Så att det kommer ju att leda till förändringar. Det är inte så att de bara kan räkna upp det här med 10% och låtsas som ingenting.
Nej, och det är ju den här statistiken är ju väldigt rörig kan man väl säga också för att det är så många komponenter som slår så hårt nu. Så tittar man på det vanliga måttet som man säger då KPI, konsumentprisindex, det steg 10,9%. Men då var räntor och var hela liksom 1,8 procentenheter så tar man bort dem så blir det bara 9,3. Och tittar man på elpriserna då som också påverkar väldigt mycket så sjönk de 24% från september till oktober vilket gjorde då att det kanske blev lite lägre än väntat. Samtidigt så steg livsmedelspriserna och bensinpriserna steg. Och vi kanske kan få se liksom hålla tummarna nu för att det kanske toppar runt de här nivåerna, men det är som sagt för det är otur för dem vars kontrakt som handlas om på det här. Och en annan grej i det var ju också att det här byggkostnadsindex steg över 15% i oktober. Och det bådar ju liksom inte så gott för byggbolagen heller kan man väl säga.
Nej, när det gäller byggbolagen så är det ju väldigt mycket projekt som ställs in här nu. Eller skjuts på framtiden. Så det är ju en sektor som kommer att få det väldigt tufft. Enda fördelen för dem är väl det här att de här enorma prisökningarna kommer ju inte fortsätta när efterfrågan minskar så mycket. Så att när det väl vänder så kanske det blir lite enklare att få tag på material till vettiga priser.
Ja, man kan ju hoppas det för det behövs ju verkligen byggas nya grejer både vad det gäller bostäder och det är väl en hel del infrastruktur som också behöver fixas till kan jag tänka mig.
Ja, det är det ju. Men det som berör sig i första skedet det är ju främst bostäder.
Ja, men om vi tittar på det lite kortare perspektivet så blir ju effekterna av det här med inflationen att sannolikheten för att Riksbanken höjer styrräntan med i alla fall minst 0,75 procentenheter på torsdag är ju i stort sett 100%. Några banker tror att det faktiskt inte kan uteslutas att de höjer en hel procentenhet denna gången också. Både Handelsbanken och SEB anser att den inflationsstatistiken som kom nu gör att sannolikheten för en sån höjning har ökat igen här. Så att på torsdag får vi bänka oss 9:30 och se vad som händer med räntan. En annan viktig rapport i veckan här, det var ju spelbolaget Embracer som föll 20% igår på en rapport som var något sämre än väntat. Det man gjorde bland annat var att man sänkte sin helårsprognos för rörelseresultatet. De har ju bokslut i mars, de har ett sånt här brutet räkenskapsår. Och innan så hade de trott att det justerade rörelseresultatet skulle bli mellan 9,2 och 11,3 miljarder. Nu justerar man ner det till 8-10 miljarder. Och analytikerna låg på runt 9,5 innan det här kom. Så de låg ju ganska mot den nedre delen av spannet faktiskt. Men samtidigt behåller Embracer sin prognos för nästkommande räkenskapsår då 23-24, där de säger då att tror att de kommer att ha ett rörelseresultat mellan 10,3 och 13,6 miljarder. Och där ligger snittet på 11,5. Vår kollega Johan Wendel kommenterade här lite i Börsmorgon på tv igår och sa att om nu de här prognoserna håller så är det ju en screaming buy på aktien. Så det är väl mer om en förtroendefråga liksom i det här. Vad säger du, Torbjörn? Är det något du har kollat på?
Nej, jag tror också att det är väldigt mycket förtroendefråga. Men det är många av de här bolagen rent allmänt som tidigare förvärvade väldigt mycket som måste vända fullständigt och börja sälja nu. Och det är inte helt okomplicerat, för det är inte så väldigt många som vill köpa verksamhet.
En annan stor affär i veckan var ju riskkapitalisten Nordic Capital som sålde i det här marknadsföringsbolaget Sint. Det hade du tittat lite på.
Ja, Nordic Capital har ju en lite tråkig historik av att göra saker som inte andra aktieägare uppskattar. Och den här gången så vräkte de ju ut hälften av sitt innehav här i Sint under några kvällstimmar. Till en rabatt på över 16%. Och det ledde ju till att börskursen dagen efter gick ner ännu mer än så. Och det är väl många som blev väldigt missnöjda med det bland de andra aktieägarna. Att det känns ju lite desperat att vräka iväg aktier på det viset.
Det var ju en väldigt stor rabatt. Att man säljer så utanför börsen är inte så ovanligt, men så mycket rabatt tycker jag inte man brukar se. Det handlar ju snarare kanske om 5-7%.
Ja, det brukar nu ligga på inte mer än 5. Det här är ju extremt.
Så det är ju tråkigt för övriga aktieägare där. Och Nordic Capital var väl en ganska stor ägare också?
Ja, de hade ju 16%. Och det var ju i fjol de satte bolaget på börsen. Och det har gått väldigt dåligt sedan dess.
Sen har vi ju en bemärkelsehändelse imorgon. Den 19 november, vad är det som händer då?
Ja, då är det ju 30 år sedan som kronan släpptes och vi devalverade. Då kom vi från ett läge där vi hade haft 500% ränta, vilket måste kännas fullständigt osannolikt för alla som har varit med bara under senare år och sett nollräntor och minusräntor. Men vår kollega Micke Wilenus har gjort en väldigt ambitiös genomgång av det där. Man kan ju konstatera att de senaste 30 åren har då kronan varit en av världens sämsta valutor. Medan Stockholmsbörsen har varit en av världens bästa börser. Där. Framförallt för många exportföretag har det varit goda tider. Men nackdelarna finns ju där för Sverige som nation och för svenskar som reser utomlands. Så har det inte varit så jättebra. Och det är den här. Om man tittar på kronan exempelvis i förhållande till Schweiz och francen, så är det lite deprimerande.
Ja, där ligger vi risigt till köpkraften i Schweiz. För schweizarna är väl betydligt högre när de åker på semester än vad den är för oss.
Ja, det har ju skett en stor förändring där.
Sen var det ju innan det här så hade vi ju en lång historik utav manuellt så att säga orkestrerade devalveringar just för att hålla exportindustrin under armarna. Så att hade vi inte flyttat så hade vi förmodligen kanske skrivit ner kronan i alla fall, kan jag tänka mig.
Det hade de ju säkert gjort, och det är klart att det har sina fördelar, men du har ju hela tiden den där problematiken med att du dopar bolagen och med ett visst omvandlingstryck som försvinner genom att det blir att de får det mycket enklare tack vare valutan.
Och det ser vi, det har vi ju sett nu i många rapporter, så är det ju ganska stora valutaeffekter. Skulle man tagit bort en del av det så hade ju inte resultaten varit så toppen som de faktiskt var här i tredje kvartalet.
Nej, det blir ju lite av en skimär där det ser bättre ut än vad det egentligen är.
Så det kommer jag glömma inte att fira det imorgon på bemärkelsedagen av när man ropade ut där. Jobbade du på den tiden, Torbjörn?
Ja, jag var på Dagens Industri på den tiden, så jag var ju med och skrev om det där redan då.
Och det var ju då så att jag jobbade som aktiemäklare, och det kommer jag ihåg då när de ropade det här klassiska liksom, kronan flyter, och sen bara stack alla börsindex rakt upp i skyn. Det var faktiskt ganska häftigt att sitta vid skärmarna då.
Jo, det är en sån där dag man minns.
Men någonting annat, det behöver inte alltid gå så toppen. Det finns ju risker i det här också. Vi fick ju se nu här en annan typ av valuta, i alla fall koppling till valuta då. Den här kryptobörsen FTX som har kollapsat här och fått effekter också.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
På andra såna här handelsplattformar och valutor och grejer.
Ja, det verkar väl ha varit lite oegentligheter där. Men så hela den här kryptomanin har det funnits all anledning till att ha varit väldigt skeptisk till länge. Det är ju en typisk spekulationsbubbla. Även om det finns positiva inslag i det hela, så har ju det negativa och det spekulativa övervägt enormt mycket. Så någonstans var det bara en tidsfråga innan det skulle komma en riktig smäll i någon av de här bolagen.
Och nu har vi det, och med följden blir ju också att det har ju redan innan pratats mycket, även från Finansinspektionens sida, att det behövs regleringar på de här, och nu ökar ju kraven väldigt mycket mer på att det måste regleras. Liksom.
Ja, och det är ju hög tid. Det borde ha skett tidigare att det har varit mer reglerat. Men det kan inte fortsätta som det har gjort.
Nej, och det, man kan väl också, som du var inne på här tidigare, att man kan väl också se det här tecken på att det här med liksom att ta stora risker kanske inte riktigt är så populärt längre.
Nej, under det här året har det skett en väldig omsvängning för det. Det är väldigt få som är beredda att ta några större risker nu. Och de som gör det brukar det gå ganska dåligt för.
Ja, just det skrev du om i dagens tidning. Ett väldigt gott exempel på där det inte gick så jättebra hos de som har investerat i det norska flygbolaget Flyrs.
Ja, det är ju en ganska färsk uppstickare på den norska flygmarknaden som ju har gått från krisemission till krisemission. Nu måste de ta in nya pengar igen. Och den här gången trycker de upp 25 miljarder nya aktier som säljs för 1 öre styck. Nu har ju aktiekursen till och med varit nere under 1 öre sedan de släppte loss det där igår. Så de ursprungliga aktieägarna, det här är första av 4 steg i den här räddningen. Tillsammans ska det ges ut 70 miljarder nya aktier i det här Flyr. Och det är ju enormt mycket spekulanter som varit inne i det där och hoppats på att tjäna några ören upp och ner på de här svängningarna. Men det är i princip, ja, de allra flesta har hört en väldigt dålig affär. Och de ursprungliga aktieägarna kommer bara ha 0,9% av bolaget. Och alltså det finns, de har bara kvar 2 promille av pengarna. De som köpte det där från början när det introducerades i fjol.
Det ser ju riktigt illa. Det kommer ju bli svårt att det ska bli något vettigt utav den här aktien framöver.
Ja, det vill ju till att de får in, då ska de ju få in 700 miljoner sammanlagt genom de här räddningsförfarande, så får de väl hoppas att det räcker. Men det blir väldigt konstigt med en aktie som ska värderas till 1 öre. Det blir ju en enorm spekulation kring det där. Det är inte sunt varken för bolaget eller som ett inslag på aktiemarknaden. Men det är en liten varning också här, för att även SAS kommer ju tvingas ge ut väldigt mycket fler aktier under sin rekonstruktion som kommer att pågå fram till nästa sommar. Så de får ju titta lite, och SAS är ju också en öresaktie numera. Och kommer ju bli det ännu mer. Så det finns stora risker i den här typen av räddningspaket. Att det inte blir riktigt som det är tänkt.
Nej, och det är väl klokt att varna för det där lite, för att det är ju som sagt var svårt att vända runt en sådan verksamhet som är under rekonstruktion. Så även om bolaget överlever och det är bra för övriga kunder, så är det sällan det blir någon riktig succé för aktieägarna. Om man tittar lite framåt här så på börsen här, så är det ju många som varnar för det här att det har gått upp så kraftigt och att det kan bli rekyler nu. Och det ser man, tittar man på den tekniska analysen, så är OMXS30-index kraftigt överköpt där. Men det man ska komma ihåg är att antingen så kan det då bli en rekyl, men det kan också vara att det här rör sig mer sidledes. Och det vi har sett nu de senaste veckorna här är att storbanker och verkstadsaktierna har växeldragit i det här. Och det kan, tror jag faktiskt kan hålla i sig lite, men jag tror inte det finns så jättemycket att hämta på uppsidan där kortsiktigt. Däremot att det kan bli lite så att man börjar titta på lite mer medelstora och mindre bolag utav mer kvalitetstyp här, som kanske kan gå bättre än resten av året. Så där tycker jag att man kan botanisera lite. Har du någon så här syn på hur du tror att börsen ska gå här?
Nej, men jag tror att det ligger en hel del i det du sa där. Man måste vara väldigt selektiv också i vad du tittar på nu efter den här kraftiga uppgången.
Och det, jag har tittat på lite olika saker, och man kan titta lite på vad som gör, vad bolagen gör faktiskt. Många bolag gör ju faktiskt ganska mycket saker i det tysta här också, utav de här lite mindre. En som jag skrev om och tittade på i förra veckan här, det är ju de här Collector Bank, som har gått från att varit jättespretiga med tonvikt på tillväxt och mot konsumenter, och de höll på med en massa olika grejer som fintech och bolån och sådär för ett par år sedan. Men de senaste två åren har man faktiskt styrt om väldigt kraftigt nu med inriktning mot fastigheter och små och medelstora företag. Så på två år så har andelen liksom för privatlån minskat från 39% till 26%, medan då fastigheter och företag ökat från 50% till 67%. Och den här omställningen har gjort också att lönsamheten har ökat betydligt. När räntemarginalen har ökat från 6% till 7,1%. Kreditförlusterna är också lägre, eftersom de brukar ligga lite högre hos konsumenter. Och du har också avkastning på eget kapital, som har då till följd av det här ökat jättemycket från 7,7 till 18,7%. Och då kan du jämföra med bästa storbanken, till exempel SEB, som ligger på 14,9 nu. Och när det gäller banker så tittar man ju på det här också med relation mellan kostnader och intäkter, och den vill man ju då att den ska vara så låg som möjligt. Och där låg Collector nu här i tredje kvartalet på 25%. Medan då bästa storbankerna, SEB och Swedbank, ligger på 38. Så det här är liksom en lönsam verksamhet nu. Och då har det gjort också att nettovinsten har ökat från 89 till 295 miljoner. Men marknaden är väl tvivlar på hur det här kommer att lyckas framöver. Förmodligen så är man osäkra på just vad som händer, eftersom det är en osäkerhet om just vad som händer inom fastighetsfinansieringsområde och sådant. Plus att Collector finansierar sig då väldigt mycket genom inlåning från privatpersoner i Sverige, men även i Tyskland. Så där har man 77% av sin finansiering. Och den är ju traditionellt sett billigare då än att du lånar upp på kapitalmarknaden, vilket också kan, vi har nu har sett i många bolag, också kan vara lite knepigt att göra det. Men hela det här gör att värderingen har kommit ner väldigt lågt, så aktien handlas till drygt 6 gånger nästa års förväntade vinst, och med en rabatt på 20% på eget kapital. Så det här är en sån här, lyckas det med det här och man håller kreditförlusterna i schack, då är den jättebillig. Men problemet är ju att man inte, många vågar liksom inte riktigt lita på det här. Och en annan grej är att historiskt har de inte gett någon utdelning, utan man har prioriterat tillväxt. Men nu är man i det skick som man skulle kunna ge utdelning. Nu tror jag inte att de gör det till våren, utan jag tror de håller i pengarna och att man vill satsa på affären. Men det är en sån här grej, jag säger inte att man ska kasta sig på köpknappen, men det är absolut någonting att hålla koll på. Sen har vi vår kollega här, också Ulf Pettersson, som har skrivit i veckan det som vi brukar kalla för veckans aktie. Där han rekommenderar Xvivo, som är ett bolag som har en ledande ställning inom system för att bevara och kontrollera hjärta och lungor inför transplantationer. Och det är ett sånt där bolag som har gått väldigt bra. Den har stigit, aktien har gått upp 900% på 10 år. Och medan börsen inklusive utdelningen har gått upp 300% på samma sätt. Och i år har den tappat ungefär som indexen är ner 25%. Men det är inget billigt bolag. Du har ett P-tal som ligger på 100 nästan på nästa års vinst. Däremot så är de då lägre värderade än historiskt. Och det är ett sånt här lönsamt medicinteknikbolag som växer på en global marknad. Och de brukar aldrig vara särskilt billiga här. Så att Ulf tycker att här att läget nu gör att det faktiskt kan vara intressant att komma in i det här bolaget, som då är intressant att ha på lite längre sikt. Så att vi har en köprekommendation på det här. Är det något du har koll på, Torbjörn?
Nej, jag har inte följt dem något närmare. Men det är ju som du säger, när det gäller bolag i den sektorn så är de ju aldrig särskilt billiga.
Nej, och det är ju, å andra sidan som sagt, då kan det vara, om man nu lyckas hålla konkurrenterna ifrån sig, så kan det bli en riktigt bra affär om man orkar hålla ut. Sen kan vi också tipsa om vår andra kollega här, Magnus Dagel, som har en utdelningsportfölj som vi kallar för Trissportföljen. Där målet är att man ska få 25 000 kronor i avkastning i månaden. Det är det man kan få då om man vinner på Triss. Och den har han gjort då med 10 högutdelande aktier. För att nå upp i de här 25 000 så behöver man nu ungefär 7,3 miljoner. Och det har ju kanske inte alla, men man kan ju också ta rygg på den i mindre skala. Då blir det ju inte lika mycket pengar, men case fungerar ju ändå. Och i den här portföljen då så har han plockat ut 2 bolag nu denna gången. Och det var Swedish Match som blev uppköpta. Och sen var det ju Castellum som vi pratade om här för en stund sedan, som då faktiskt pausa sin utdelning. Och har man ingen utdelning så kan man ju uppenbara skäl inte vara i en utdelningsportfölj. Och istället så köpte han ABB och Assa Abloy. Och den här portföljen har gått bra. I år är den ner 4% jämfört med börsens utdelningsindex som är ner 18%. Och är ni sugna på att titta mer på den så kan ni ju läsa mer i papperstidningen eller på di.se där hela portföljen presenteras. Men vad säger du? Ska vi gå över till vad som händer i nästa vecka lite här istället?
Det händer väl inte så jättemycket nästa vecka. Nu har vi varit lite bortskämda med att nu när det var rapportperiod, då hände det väldigt mycket hela tiden. Men den här veckan har det lugnat ner sig, och nästa vecka blir det väl ännu lite lugnare. Det är några få eftersläntrar som kommer här precis innan det blir månadsskifte.
Ja, och då brukar det vara lite fokus på dem. Det är väl några lite större bolag här som kommer i slutet av veckan i alla fall.
Ja, det är väl Lundberg. Han brukar ju, både huvudstaden och Lundbergs brukar ju vara bland dem som är sist ut. Men det brukar inte heller vara någon jättedramatik kring de bolagen.
Nej, men det kan vara intressant att höra och lite hur Lundberg ser på fastighetsläget. De har ju mycket stor exponering där också i Lundberg-företagen.
Det är naturligtvis intressant om han säger någonting nytt kring det.
Och sen har vi ju Elekta, som där brukar det ju vara lite mer turbulens runt rapporten. Så den kan nog vara intressant.
Mm.
Och sen har vi på fredagen har vi det här energibolaget Orrön, som har varit en av vinnarna här under hösten. Och sen har vi ju SCA, håller kapitalmarknadsdag. Och det kan också bli intressant om de kommer med några nya grejer där. Men annars är, får man väl säga att veckans huvudnummer, det är väl ändå Riksbanken här på torsdag, som vi sa. Hur vad som händer med räntebeskedet där.
Det får man ju absolut säga att det är.
Så det får vi hålla ögonen på. Och sen är det lite mindre grejer här. Finska Sampo då, som äger försäkringsbolaget IF, tar och börjar parallellnoteras på Stockholmsbörsen på tisdag den 22. Så den kan man ju titta på. Och sen så får vi ju lite sån här statistik som har bäring på inflationen. Det är producentpriser i Tyskland på måndagen och likadana i USA på fredagen. Så det får man väl hålla ett öga på. Och sedan har vi på torsdagen det här som heter tyska IFO-index, som mäter temperaturen, kan man väl säga, i stort sett i den tyska industrin. Och sen håller USA-börserna stängt, helstängt på torsdagen, och de kör halvdag på fredagen, så då stänger de klockan 19. Det var väl det, vad vi vet i förhand. Här ska vi ta och önska våra lyssnare en trevlig helg kanske.
Det tycker jag.
Vi kan också tipsa dem att lyssna på våra andra poddar. Vi har Makrorådet med Mikto Munkhammar, och vi har Digitalpodden, och vi har Smarta pengar, och den dagliga podden Morgonkoll, och sen har vi DIs ledarpodd. Så att det finns att lyssna på förutom oss då. Men då tycker jag vi säger trevlig helg och ha det så bra allihopa.
Ja, trevlig helg alla.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.